Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Nu bläddrar jag faktiskt i den då för första gången i princip sedan jag gav ut den.
Och i den alldeles nya pocketversionen då, ja, som vi har här.
Ja, det är en väldigt otroligt fin pocket. Alltså jag känner mig så nöjd med det här omslaget som Sara Cedo har gjort.
Det surrar i romanen Tistelhonung. Från en bigömma som ingen kan hitta den glödheta sommaren 1955, när 17-åriga Veronica träffar kärleken och konststudenten Bo. Och det ringer, eller tjuter, i öronen på Ebba mer än 60 år senare. En tinnitus som slog till i samma ögonblick Erik berättar att han lämnar henne för att han råkat göra sin ex-flickvän gravid. Ja, Sara Paborns roman handlar om passionens lika tvingande som förvirrande kraft och vad det egentligen är värt att ignorera här i livet. Och Sara är dagens gäst. Och på detta en historia från den så kallade verkligheten. Patrick Radden Keefes Säg inget skildrar en mordgåta som leder rakt in i terrorgruppen IRA och den såriga konflikten på Nordirland. Det här är Pocketpodden avsnitt 90 och jag heter Lisa Tallroth. Vän av ordning kanske minns att jag annonserade Adam Svanell som gäst denna vecka i Pocketpodden. Han kommer nästa fredag. Vi får vara lite flexibla så här i sjukdomstider. Istället kan jag nu säga välkommen till Sara Paborn.
Tack så mycket.
Du är ju gammal i gamet. Det här är din sjätte roman. Du har skrivit poesi tidigare också, gjort en rolig poesiapp som fick en del uppmärksamhet för några år sedan. Du fick också romanen Blybröllop som kom 2017 och Änkorna på Österlen är den senaste innan den här som vi ska prata om nu som heter Tistelhonung. Och vad ska vi berätta mer om dig, Sara? Du är född i Blekinge, bor i Stockholm.
Sen många år. Jag har tidigare jobbat i reklambranschen men alltid skrivit parallellt. Tillsammans med en massa andra kreativa uttryck. Men nu skriver jag bara på min nästa roman.
Aha, du är igång redan.
Ja.
Det är alltid känsligt att börja fråga om det. Mm. Vi kan spara det till slutet. För nu uppehåller vi oss vid den här Tistelhonung. Ett vackert poetiskt namn. Och den har två huvudpersoner, den här romanen, och två tidsplan. Berättelsen börjar 2017 med att ett över 60 år gammalt minne flyter upp till ytan och hamnar i en frågespalt i en veckotidning. Berätta lite om den här upptakten och var du har fått den ifrån.
Mm, just den här upptakten med den här insändan till då ett medium i en veckotidning var faktiskt också den första impulsen som jag på riktigt fick till den här berättelsen. För att det var en insändare som jag såg på riktigt. När jag satt och väntade hos tandläkaren, en kvinna då på drygt 80 år som hade mist sin man för några år sedan och sen dess hade hon börjat drömma om en ungdomskärlek. Och hon ville egentligen fråga mediumet om han någonsin tänkte på henne. Och då så kom det ett väldigt konkret svar där att jajamensan och han har blå skjorta, alltså det var väldigt konkret.
Han finns, han lever och,
ja.
Och hon kanske till och med tänker på dig.
Ja, hon skrev då lite fint att människor som har stått nära varandra står ofta i stark kontakt, även efter många år och du kanske kan börja googla honom och hon försökte börja leka lite detektiv. Jag hade minnet av den där inständaren med mig.
Varför fastnade den hos dig? För den är ju, det är ungefär precis så där som det ju börjar i boken också. Och hur kommer det sig att du fäste dig vid den här texten?
Det är så ömsint på något sätt att man efter ett långt liv vänder sig till en helt främmande människa. Alltså den tilltron som människan generellt har till att andra på något sätt kan berätta för en hur det ligger till. Och hur ska man göra i väldigt, väldigt livsavgörande frågor kanske. Och detta också att det var någonting med en människa som har levt ett långt liv som har på på dagarna tänkt på någonting helt annat. Och efter väldigt många år så har en gammal kärlekshistoria återvänt i drömmarna. Hon skrev också att i drömmarna så är allting så otroligt tydligt. Och det är som att det var igår och vi har de mest fantastiska samtal. Och jag tänker ganska fascinerad av tid och vad tid egentligen är. Och hur liten roll tiden spelar. Till exempel om det finns en stark passion.
Ja, för den här lever ju kvar, kanske har gjort under alla de här 60 åren som har gått hos Veronica, som vi får veta så småningom, som en gammal dam och har kvar det här minnet från sommaren 1955. Men den som läser den här tidningen, det var ju inte du då i boken, utan du har skapat en annan huvudperson som heter Ebba. Mm. Och hon är ju själv en relationsexpert, har varit. Hon byggde sin framgång på att ge människor goda råd i både i ett radioprogram som heter Kärlekslaboratoriet och en rad bästsäljande böcker. Och den senaste i raden böcker fick titeln Skilj dig lyckligt, var det så?
Ja.
Råkar tyvärr sammanfalla med att hon själv hals över huvud förälskar sig en kollega och lämnar sin man under allt annat än lyckliga, behärskade former. Mm. Vilket ju är det hon alltid har liksom propagerat för, att man ska bete sig som vuxen. Och du fångar var i livet hon står när man får veta här inledningsvis att nu har jag en enda stående krönika i en månadstidning. Även om redaktören har uttryckt viss oro över att mina texter numera får läsarna att vilja avsluta sina liv, inte leva det. Så det är det hon lever på. Och sen konstruerar hon också korsord där hon försöker få in ord som tvivel, vanmakt och själanöd, så att även de som vill undvika att tänka på det här tvingas.
Alla måste känna efter.
Så Ebba är ju, hon är ju verkligen en slags antihjälte. Hon är ju allt det vi inte ska vara idag. Hon är negativ och pessimistisk och slutar tvätta håret. Och berätta lite mer om var hon kommer ifrån, Ebba.
Ja, alltså hon, det har ju fallerat totalt. Hon har ju satt en ära i att vara så där härligt förstående som man ska vara och jobba med sig själv. Och hon har ju också lyft upp sitt ex då som ett försöksdjur nästan i sina program. Och vi gör så här och vi röstar hemma och vi låter på varandra prata till punkt. Och
odrägligt rationell.
Hon är odrägligt rationell. Och nu får hon ju liksom smaka på gatan här när hon faller för det här, den här producenten, en gammal avdankad popstjärna som hoppar in här på radion och blir snabbt väldigt ociviliserad, så som människor kan bli lätt när de separerar eller skiljer sig, fastän de har tänkt att de aldrig någonsin skulle aldrig göra det på det sättet. Och så blir hon precis allt det som hon har lovat sig själv att inte bli. Hon är ju väldigt bitter. Och negativ. Hon är ju faktiskt så negativ så att när jag lämnade manuset till Helene Atteling, min underbara förläggare på Albert Bonnier, så sa hon vid ett flertal tillfällen att hon är för bitter. Nu räcker det. Det räcker, det räcker, skrev hon i marginalen på manuset. För att man står inte ut med henne, och hon förstår ju det här själv. Att hennes, hon vill inte umgås med sina vänner för att hon vill inte utsätta dem för sig själv.
För det är ju där hon står i början av historien. Då har vi ju redan fått veta att den här passionen som hon då gav upp sitt äktenskap för hals över huvud, den har ju också gått i kras eftersom han då visade sig vara precis så bohemisk och liksom flummig som varför hon kanske blev kär i honom. Men det betyder ju också att han har vandrat vidare nu till något annat och har lämnat henne bakom sig. Och där ligger hon liksom som en blöt fläck.
Ja, han har blivit tillsammans med en cirkusartist dessutom, en akrobat.
Ja, kan det bli värre?
Nej.
Men Ebba däremot, man blir ju märkligt upplyft och mår bra att läsa om sådana här människor som faller igenom eller bara på väg att göra det. Eftersom det är det alla är så rädda för att göra, tänker jag. Är du också kanske? Sluta tvätta håret och sluta bry dig.
Jag har nog gjort det ganska många gånger. Alltså kanske inte just tvätta håret, men det här med att falla igenom. Jag är en väldigt känslosam människa som det kan gå väldigt mycket upp och ner för beroende på sakernas tillstånd. Och, sådär. Och jag har själv ganska svårt för felfria människor som lyckas fantastiskt med sina liv och aldrig längtar efter något annat och allting är så bra. Jag blir alldeles moloken för att så lätt är det minsann inte för mig eller många människor som jag känner. Så jag tycker det finns något befriande att skriva med en sån person också. Mm.
Och det, du tar ut svängarna med Ebba, verkligen. Hon är ju en väldigt rolig karaktär också. Men sen har vi då den andra personen, Veronica, den 80-åriga damen som har skrivit den här insändaren. Henne får vi ju möta då den här sommaren 1955. Du backar bandet och hon är 17 år. Och hon hjälper sin mamma som vanligt med att driva ett pensionat i Båsta i nordvästra Skåne. Mamman är änka, de har ganska bistra vintrar nere i Malmö vanligtvis, men på sommarna öppnas ett fönster. Och särskilt denna sommar, 1955. Och jag tänker just för alla som älskar pensionat, det verkar finnas en stor folkrörelse för människor som älskar pensionat, så är ju detta verkligen en guldklimp av atmosfär och detaljer.
Alltså jag älskar att skriva de stycken. De stycken kan fortfarande leva i mig. Och har nog alltid levt. För jag hade en gamla faster som åkte mycket på pensionat. Hon var väldigt gammal när jag var liten. Hon levde till hon var över 100. Och det här pensionatslivet har jag fått höra om i andra hand. Och jag har varit en sån där som har fantiserat mycket om det. Men jag nördade ju ner mig totalt och åkte runt mycket. Och Båsta finns det ett pensionat där jag bodde periodvis. Och har läst mycket böcker, både romaner och facklitteratur kring svenskt pensionatsliv som hade sin kulmen där på 50-talet innan charterresandet hade kommit igång då. Och det är ju en väldigt familjär och trivsam och långsam och loj stämning med stamgäster som kommer tillbaka från år till år och då det spelas kort och sällskapsspel som står framme och år från år ska allt vara likadant och stamgästerna har sina särskilda bord i matsalen. Och jag var på Kungliga biblioteket och tittade på menyer från den tiden på pensionaten. Vad åt de? Det var ofta då trerättesmenyer, så kanske saftsopp. Bara till efterrätt.
Klappkräm.
Och
som kokerskan Signe har klappat i en timme.
Exakt. att den
är inga genvägar.
Inga genvägar. Jag har pratat mycket med min mamma också. Som åkte med fast mycket på pensionat. Och hur hon upplevde det då. Och rummen. Och alltså på något sätt så kunde jag frambesvärja den stämningen väldigt, väldigt intensivt. Också att det är förutsägbart. Man vet exakt när maten kommer serveras och sen blir det kortspel och i sällskapsrummet och sen går man och lägger sig och kanske det är några som sitter uppe och dricker en liten sängfösare och lyssnar på radion i stora rummet. Och det var någonting med det som så himla behagligt och väldigt konkreta med det också, att mamma pratar mycket om de här baden där nere i Båsta och salta, kalla bad och så låg man och solade och sen åt man ett Mariekex. Det var så skönt.
Det är ganska anspråkslöst, ja. På sitt sätt. Något mellan hemma och borta. Eller jag försöker, för du är ju inte ensam om att ha den här kärleken för pensionat. Nej. Och de dyker gärna upp i litteraturen och jag tror att det
är ändå finns det nästan en
vanlig
kvar.
Dröm att man tänker att man ska åka ut någonstans och öppna ett pensionat. Det är ju en sån här dröm folk har. Kanske inte så genomtänkta drömmar, men det finns någon, den lever som en fantasi. Jag funderar på vad det är med det där pensionatet, vad det symboliserar.
Det är kanske den där tryggheten, det här att vara det här familjära. Men det är ju väldigt, väldigt svårt nu att hitta pensionat, för att faktiskt är det ju så att de allra, allra flesta har slagit igen. Och att det här pensionatslivet existerar ju faktiskt inte riktigt längre. Men det existerar i fantasin. Och det är en viktig plats.
Och sen är det de här bina som surrar. Varför finns de där?
Från början så hade jag en stark känsla av att det här bisurret på något sätt skulle leta sig genom tiden. Och hennes tinnitus i nutid. Att det var det här surret. Att det var nästan som att tiden luckras upp för den här huvudpersonen. Och att hon nästan kan vandra genom tiden. Så jag vet inte riktigt än vad bina är. Jag tror att det har någonting med tiden att göra. Det här att tiden är ingenting och surren kan gå i varandra. Hennes tinnitus blir det här bisurret. Och sen är det också den här hemligheten med ingen vet vad det här biboet är. Alla är lite rädda och det pratas om att det växer väldigt mycket tistlar på stranden den här sommaren. De har blommat oerhört mycket precis den här sommaren. Och att bina har på något sätt sugit nektar från de här tistlarna. Och det här med tistelhonung kom jag på en bit in att det är ju en symbol för passion. Både det som är len som honung men också det som sticks. som är både det farliga som man är rädd för och det som man vill leta efter. Det kom jag på ganska sent. Först var, höll jag bara på med det här med det härliga i det här surret och det poetiska i det och den här tidsuppluckringen. Och ganska länge hade jag planer på att göra boken mer utflippad, helt enkelt att hon skulle byta tid och kunna gå igenom tiden och sådana saker. Jag hade skisser på en annan slags berättelse, men det som blev kvar av det var det här surret.
För vet du, jag tänkte på, jag hörde någonstans du sa att du tycker mycket om Torgny Lindgren.
Ja.
Och innan jag visste det så hade jag ju i mitt eget huvud associerat Tistelhonung, Hummelhonung har ju han en roman som heter.
Ja, jag har alltid älskat den titeln. Så det var ju en liten blinkning till det.
Och kanske ni har lite blick för absurditeter gemensam också.
Mm.
Men jag tänker på det här bisurret också som att det är en bild för vad som surrar i Veronica.
Ja.
För hon är 17 år och vet inte riktigt var hon ska ta vägen här i livet. Och mamman har sin idé om att hon ska gå på hushållsskola och hon själv känner sig ju precis så osäker som man kan vara när man är 17. Men hon vill ju väldigt gärna att någon ska se henne och hon vill uppleva passionen. Och det får hon göra just den här sommaren när Bo dyker upp.
Mm.
Och vem är han?
Han är en göteborgskille. Och som går på Valand konstskola och han har fått ett stipendium för han har vunnit en tävling om att få göra en skulptur. Och han har då fått en månads inackordering högst upp på vindsrummet på det här pensionatet. Och han ska tillverka den här skulpturen, han har fått låna en ateljé. Men han får inte riktigt något gjort innan hon kommer in i bilden.
Som den förlösande.
Som nysan.
Nej, men så nu kan det låta som att vi pratar om två olika böcker. För nu ska vi komma ihåg att vi har ju också den här historien som utspelar sig 2017 med Ebba och hennes kraschade liv som det är just där när det börjar. Och det är klart att de här kvinnornas vägar kommer ju att korsas så småningom. Men jag tänker, vad var din idé med att ställa de här två kvinnorna och de här två tidsperioderna så här bredvid varann?
Det är väldigt spännande för att när jag börjar skriva så vet jag inte riktigt varför jag fastnar för vissa saker. Alltså det tog några år typ innan jag förstod att okej, men Veronica hon är ju den som inte valde passionen och Ebba är den som valde passionen. Och hur ska man göra?
Här i livet?
Ja.
Ja, det är sannolikt en fråga som de båda ställer sig.
Ja, precis. Men Veronikas passion har ju funnits kvar hela tiden. Det är bara det att hon inte har levt ut den. Och är det också passion? Man har ju ändå varit med om den då. Och hur viktigt är det till exempel då att få den man vill ha? Och, men det var massa sådana frågor som jag tänkte på.
Tänker du dig ändå att det finns en motsättning här mellan passionen och det långa förhållandet? För Veronica, hon får ju inte passionen, men hon får ett 60 år långt äktenskap med en snäll man. Det är det hon får. Och Ebba, hon ger efter för passionen och sitter i slutändan nu ensam och har blivit av med den trygghet och den familj som hon inte förstod hur mycket hon behövde.
Det här är två sätt att försöka se på kärlek och relationer som jag tycker är ganska svårt. Och att det finns den här normen kring den livslånga relationen. Men att den ju också givetvis har offer. Det behöver inte vara så himla enkelt att man bara älskar en heller. Utan att jag tror att det är ganska mycket en konstruktion och sen har man passat in sitt liv i det. Och den här Veronica har då haft en förälskelse parallellt i någon annan än sin man. Och det har ju Ebba också. Och de har attackerat den grejen på lite olika sätt. Och, ja, hur ska man göra? Och hur ska man tänka på det? Och vad är kärlek? Det var en massa olika frågor tror jag som jag höll på med. Jag vet inte om de kommer att ha med ett svar direkt. Men det är väl mer erfarenheter som de här två kvinnorna har. Och framförallt då hur den här kärleken eller åtrån eller på något sätt upplevelsen kan ta sig genom tiden och vinna då, även om man inte ens knappt har varit med om den. I Veronikas fall är det ju dessutom så att hon har fabricerat fram en del här nu. Hon berättar en story för Ebba som kanske inte riktigt är sann om vad som hände den där sommaren. Och det är oklart om hon själv tror på den eller inte.
Hon prövar lite vad som hade hänt om hon hade valt annorlunda.
Hon testar i tanken precis vad som hade kunnat hända. Och det är kanske också ett sätt att uppleva en kärlek. Att tänka på den.
Och Ebba håller ju också på att lite grann utvärdera hur hon har prioriterat. Jag tänkte du skulle få läsa en bit som vi bläddrade fram där. Och som lite grann också ringar in en del av varför det inte gick ihop sig med den här killen Erik.
Som hon blev då förälskad i på jobbet, ja. Man ska aldrig äga mer än vad som får plats i bakluckan på en liten bil. Det var en av Eriks deviser. Jag tyckte att det var oerhört romantiskt. Så anspråkslöst. För mig hade ägodelar alltid utgjort en buffert mot livets opålitlighet. Ägodelar binder ihop tillvaron som tallar och binder flygsand. Med dyra saker omkring sig slipper man att rikta blicken mot andra mer underliggande problem. Det är en fördel. Kanske på hela poängen med ägodelar. Det finns alltid något att putsa på och laga och oja sig över. Gräs ska klippas, ekskivor oljas in, kaffebönor inhandlas och malas, kläder strykas och sorteras, staket målas. Man kan visserligen se det som en befrielse från självförverkligandets tyranni. Man slipper ställa sig frågor som, vad är meningen med det här? Lever jag det liv jag vill leva? Vad längtar jag efter? Vad är min uppgift här på jorden? Vem orkar egentligen med sådana frågor i längden? Det är inte konstigt att vi bara konsumerar istället. Men de senaste åren har jag undrat om jag verkligen ignorerat rätt saker.
Detta är Ebbas tankar. Ja, vem orkar egentligen med de här frågorna? Det är en jättebra fråga som du ställer.
Jag känner också det, att man har väl fullt upp med nuet. Eller så kan jag känna. Jag hade någon kompis som frågade mig så här, vad är Sara om 5 år? Jag menar, man vill ju bara hoppa från ett högt torn. Eller jag får den impulsen, för att jag vet inte. Det är väl jobbigt som det är just nu. Och roligt och härligt och allt vad nuet är. Jag är nog en sån person som har ganska svårt för att göra upp den sortens planer. Kan det få räcka med att vi lever och så försöker vi vara så snälla vi kan och orkar? Och så kanske det kan vara bra med det. Jag vet inte. Det tycker jag också är en fråga för nutiden egentligen. Alltså, hur mycket behöver man hålla på att utvärdera sig själv? Hur mycket mål behöver man sätta? Hur viktigt är det egentligen att kunna bocka av en sån himla massa saker? Det kanske är okej att inte tänka alls.
Jag minns inte om det är Ebba eller Veronica, för de umgås ju lite med den här osäkerheten båda två om vad de ska ta sig till. Någon av dem säger att när man inte vet vad man ska göra, då gör man väl det som känns logiskt.
Precis.
Ja, då får man väl bara ta ett steg, nästa steg, det som ligger närmast i hand. Så jag tänker att det är lite annan idé än den här utvärderings... Mm. Den här liksom, googla alla alternativ och försök bestämma dig för vad som är bäst och smartast och mest strategiskt.
Jag kommer ihåg att jag var en psykolog och så sa, ja okej, men är det någonting nu jag ska tänka på till nästa gång här då? Hon bara, nej. Det tycker jag inte. Jag tycker det räcker väl att du kommer hit. Ja. Och det var en sån himla befriande sak att höra. För att det är nästan aldrig vi bara får vara. Men mycket av till exempel då skrivande och skapande sker ju när man inte gör något. Att låta saker bara komma.
I mellanrummen.
I mellanrummen, ja.
Dyker upp en psykolog som Ebba har haft på den tiden hon hade sitt radioprogram och sin och relationsråd. Då dyker det upp en psykolog där som säger, jag skrev upp det. Jo, hon säger så här, den här psykologen påstår att människan är som allra närmast sin sanna natur när hon ger upp lite grann. Att i förvirringen kan finnas något befriande som gör att saker kan värderas på ett ärligare sätt. Sen säger Eva då lite krasst att man kan sannolikt tjäna pengar på alla sorters misströstan. Men det här har jag fått fundera lite grann på. Människan är som allra närmast sin sanna natur när hon ger upp lite grann. Hur förstår du det?
Jag tänker att det nog ligger någonting i det faktiskt. Att när man håller på att anstränga sig väldigt, väldigt hårt och så. Det kan finnas en stund när man tänker, skitsamma, det får bli som det blir. Och i den stunden så kan man också öppna sig för... Att det är ganska fantastiskt ändå. Att det kan bli på så himla många olika sätt. Alltså nåden i det. Det stora i det. Att släppa tanken på att vi som individer bestämmer hela våra liv. Det är ju det som är så kvävande med vår tid. Att vi få oss att tro lite grann att vi som individer bestämmer våra liv. Men jag tror ju att det finns ju, eller det är ju uppenbart att det finns oerhört mycket annat, och det finns också ett mysterium i livet. Och när man inte har kontroll över allt, när man släpper tanken på att ha kontroll över allt, så är det ganska skönt. Det är väl därför människor till exempel behöver religion eller andlighet, för att man får slippa då kontrollen och man får lägga över ansvaret för sitt liv på något annat. Att okej, okay, so be it, vad som än blir. Inshallah.
Mm.
Och det är någonting som jag tror att vi kanske behöver, för att det är väldigt pressande att känna att man hela tiden har ansvar för sig själv och sitt liv, och ner på minsta detaljnivå. Det är ju fasansfullt egentligen.
Men icke desto mindre så är det ju valen, livsvalen som dina huvudpersoner Ebba och Veronica här jagas av eller funderar på om de var rätt eller fel. Och
det är så obenhörligt ju att de val vi gör formar våra liv. Och hur ska man veta att man gör rätt val? Och ibland så verkar det som att det går så lätt för människor att välja. Men jag tänker att det måste väl ändå finnas människor som känner, oj, det där kanske inte blev så bra. Och det kanske inte ens går att välja om. Hur lever man då då? När man känner att man har valt saker som kanske inte blev 100. Livet fortsätter ju ändå. Det samtalet är jag väldigt nyfiken på.
Mm. Du är ju rolig. Du har ju en väldigt komisk blick, och det tror jag nu många förknippar med ditt författarskap också efter dina senaste böcker här, Bli bröllop och Änkorna på Österlen, har ju många drag av det här drastiska blicken som du har, och Ebba är en sån figur. Men jag tänker att här är det ändå ganska stor skillnad mellan de olika berättelserna, den som handlar om Ebba i nutid och den ton som du har i kapitlen kring 1955 och när Veronica är huvudroll. Den går i en annan stämning och i en annan färg. Var det svårare att göra de skruvade, de kapitlerna? Eller hur har du själv tänkt på det här?
Ja, det har jag. För att jag har ju kunnat känna mig lite fången också i min rolighet, eller vad man ska säga. Och i 55 stycken så var jag helt befriad från det. Jag tyckte att jag skrev fram någonting helt annat där, som jag tyckte blev väldigt bra faktiskt, men som inte var så roligt på det sättet. Och det var väldigt härligt. Och det var också viktigt att de var olika, de här tidsstyckena. Det är väl två väldigt olika kvinnor, det är två olika tider. Vad tyckte du? Skar det sig?
Nej, jag vet inte om det skar sig, men jag tänkte på att det var två olika färgskalor, och att jag tänker på att 55 kapitlerna då, som du kallar dem, de kring Veronica, de har ju mer av poesi, tänker jag. De är mer poetiskt skrivna, och det kanske ligger lite också i den här miljön som du skriver fram kring pensionatet och naturen.
Det var lite roligt med de där två, för att jag har följt en del bokbloggar och så vidare, och det har varit att någon tycker att antingen att nutidsstycken eller dåtidsstyckena är bäst. Att vissa har fångats bara av nutid och andra bara av dåtid.
Jag hörde dig säga någonstans att det är viktigt för dig att läsning ska vara en njutning och att det är en skönhetsupplevelse. Framförallt det jag tänkte på då kring de här 50-talskapitlen, men det kan man ju, en skönhetsupplevelse kan man få på många sätt. Men berätta hur du tänker där.
Ja, jag är ju väldigt intresserad av språket. Att det ska vara eget och härligt. Jag har ju alltid varit mer intresserad av stämning och gestaltning egentligen än intrig. Men jag vill också underhålla. Och då är språket väldigt viktigt, tycker jag. För att jag vill att språket ska vara det är det som är mitt fingeravtryck och det som jag vill öppna upp själen med på något sätt. Eller hjärtan hos den som läser. Komma nära. När jag läser själv så kan jag vara väldigt, väldigt förtjust i författare som lyckas skriva fram lyckokänslor. Eller
din huvudperson i Bli bröllop.
Irene Husvig.
Ja, hon är ju också hon strider ju för det här. Litteratur som njutning, som skönhetsupplevelse, värdet i estetiken. Så du kommer tillbaka till det här?
Ja, det har pratats mycket om böckers och konsts vara och rätt att få finnas, så att den kanske måste vara aktuell och det måste vara angeläget och det måste innehålla ett samtidsämne. Men jag menar ju på att det finns ett värde i sig, i skönheten som kan frambetvinga tröst eller hela den komplexa paletten av känslor som det är att vara människa. Inte bara ligger värdet i själva berättelsen utan i gestaltningen i sig. Så började mitt skrivande väldigt mycket. Jag kunde gå omkring på biblioteket och hitta en titel som jag tyckte var väldigt vacker. Och så kunde jag nästan fantisera ihop själv vad den boken skulle handla om. Eller man hittar en mening, lär sig rim utan till mycket sådär. När jag var i tonåren så lärde jag mig Nils Wallin och Karin Boye, eller de här dikterna som var rimmade. Och att det var så njutning det där rimmade, för det var så skönt att säga och det var så vackert. Och det finns ett värde i det också, men det finns, kan finnas en tendens att se ner lite grann ibland på det, tycker jag.
När möter du det? Att du tänker att man ser ner på, eller?
Nej, men jag kommer ihåg, jag satt och läste någon gång någon sammanslagning över årets bästa böcker. Jag kommer inte ihåg, det var ingen dagstidning, men det var något magasin. Att i var och varannan mening så nämndes det då att det var angeläget, det var politiskt rätt i tiden. Det är oerhört viktigt att föra den sortens frågor i konsten. Men om man då skulle läsa att det var så vackert språk, det var så fint. Jag fick en känsla av att vara lycklig. Det skulle nästan upplevas som lite mjäkigt. Att det har blivit en liten hård, kan vara. Här ute på Tunis känner jag. Men det finns vissa saker som kanske anses som lite romantiska på fel vis. Och jag är en romantiker.
Vad betyder det?
Jag är svag för dikter. På rim.
Och det har du ju skrivit en del. Ja. Fast inte på ett tag, nej, vad jag vet. Men nej, det kanske ligger hemma ut i lådan. Ja. Mm.
Nej, men det är väl det här långsamma och drömska. Rätten att inte riktigt få veta. Jag har ju alltid älskat böcker som inte handlar om något särskilt, till exempel. Som bara mer beskriver ett tillstånd. Det här att det ska handla om någonting hela tiden, det vet jag inte. Det är jag inte alls säker på att det behöver göra. Många av mina favoritböcker fortfarande handlar inte så mycket om någonting särskilt, utan kan vara att få vistas i en annan människa i några timmar. Som jag läser nu, författare Nina Boracui, en fransk-algerisk författare. Det är helt omöjligt att säga vad de handlar om egentligen. De handlar om henne och hennes liv. Men det finns ju ingen dramatisk kurva och det finns ingen båge och hit och dit och sånt. Och det funkar ändå bara för att det är så otroligt hypnotiskt skrivet. Det kräver ju verkligen sin författare, såklart. Jag skriver ju böcker som handlar om någonting. Men det kommer lite sist för mig. Men mitt mål fortfarande med varje bok är att varje bok ska vara en sån här wow-upplevelse.
Men vad är en wow-upplevelse? Det är ju supersvårt att försöka. Men jag tänker, och framförallt när man ska vara den som åstadkommer den, hur vet man om man gör det?
Nej, det kan ju bara vara det för mig på något sätt. Och det är så svårt att säga. Det är som när man var ung och lyssnade på en skiva som man bara tyckte var helt fantastisk, eller såg en film. Det hände ibland. Och det kanske var en film som ingen annan riktigt förstod, men hos en själv så verkligen, man ville vara i den där filmen och bo i den. Och jag försöker skapa sådana världar åt mig själv. Mina sådana världar. För mig är Tistelhonung en sån värld som jag vill vara i. Jag tyckte väldigt mycket om att vistas i den. Det var väldigt, väldigt njutningsfullt att skriva den. För jag fick ju alltid vara på det här pensionatet.
Alltså alla de där wow-upplevelserna man har haft i livet, de måste ju, tänker jag, bero på att man har läst eller sett rätt sak vid rätt tillfälle. Så jag har tillfört minst 50% själv utifrån att det här kom lägligt. Som avsändare då, som författare, behöver man tänka på sin läsare, eller vad är ditt förhållande till läsarna?
Jag tänker inte på läsaren, jag tänker väl att läsaren är som jag då, möjligen. Det har fortfarande riktigt gått in, att människor trots allt läser och känner igen sig. Men det är ju otroligt fint, för det är ju ett kontaktförsök ändå. Jag vill ju ge ut det, jag vill att människor ska läsa det. Så jag vill ju att människor ska känna sig nådda. Men för mig fyller det den funktionen att man får känna sig lite mindre ensam här i världen.
Du?
Dels jag, men också när jag läser böcker som når mig, så känner jag mig mindre ensam. Och det tänker jag är någonting som är viktigt, att trösta varann. För att vi är här och känner oss udda och onormala och dumma och allt vad det är. Och försöka göra det lite lättare och säga att, nej, men vet du, så känner jag med. Så är det.
Mm. Och det finns inte nödvändigtvis ett facit.
Nej, precis.
Eftersom du sa att du är igång och skriver,
Med ja, det är så spännande. Alltså den är ju lite besläktad med tistelhonung på det sättet att den också utspelar sig i två olika tidsepoker faktiskt. Den utspelar sig på en kursgård i Dalarna. En broderikurs. Och jag har verkligen varit inne i den nu. Och faktiskt till och med varit med på en kurs där.
I broderi?
Ja! Jag tycker ju att det är fantastiskt med hantverk. Och det finns ju en ganska stor ung community nu med, som håller på med hantverk. Jag tog med min dotter.
Do it yourself heter det då. På
tvingade ju med min dotter på den här miniatyrbroderikursen.
Miniatyr dessutom? Som om det inte var pilligt nog.
Alltså det var så beyond. Man fick ha förstoringsglas för att se vad man själv hade gjort.
Okay.
Skulle man stanna en vecka till skulle man bli sinnessjuk.
Ja.
Nej, men väldigt spännande. Också vad broderi och handarbete har betytt för kvinnohistorien och hur man kan använda det i nutid. Jag har placerat lite oväntade typer på den här kursen som man kanske inte tänker på i första taget skulle trivas där. De går igenom alla olika genres mina böcker, även den jag skriver på nu. Jag har ju gått igenom typ science fiction och romance och övernaturligt och allt innan det då landar i sin form.
När det landar i något utan handling.
Exakt, då är jag nöjd.
Då har du att göra med den. Och vi andra så länge kan läsa Tistelhonung av Sara Paborn.
Ja.
Tusen tack för att du kom hit.
Tack.
Pocketpodden.
Briljant om terrorns brutala baksmälla. Så snällt skrev Dagens Nyheter om Patrick Radden Keefs prisbelönta rosade bok Säg inget. Patrick Radden Keef är journalist på The New Yorker. Och Daniel Sandström är förläggare på Albert Bonniers förlag för denna bok. Och vad är det för berättelse man får här?
Ja, men det är en intressant fråga för det finns en klassificeringsproblematik i och med att boken är en slags hybrid. För att den är både ett reportage och en historieskrivning. Och samtidigt också en slags true crime thriller. För att i grund och botten så handlar det här om det som kallas för The Troubles, alltså hela den konflikt på Nordirland som präglade Nordirland från slutet av 60-talet ända fram till slutet på 90-talet och än idag indirekt. Där IRA blev en mycket tydlig motståndare gentemot protestanterna och den brittiska övermakten. Och en rad olika människor fick sätta livet till i den här blodiga kampen. Och boken börjar med ett väldigt känt fall där en 10-barnsmamma, Jean McConville, försvann 1972 när hon blev upphämtad i sitt hem av ett gäng maskerade människor och liksom framför ögonen på hennes barn så försvann hon och hon kom aldrig tillbaka. Och den här inledningen på boken och den här inledande traumat och vad hände med henne och vilka låg bakom, det är det som Patrick Radden Keef försöker ta reda på. Och medan han då liksom går till botten av, för det var ju så här att hon blev ju hämtad av IRA och hon blev hämtad av sina grannar mer eller mindre. Och det här visste ju folk om. Men det här var ju länge en sak som man inte pratade om utan det var bara en öppen hemlighet. Och sen så när han började rota i det här långt senare så började ju en del, jag menar, ledtrådar presentera sig. Och också de som hade varit inblandade i de här händelserna, framförallt på IRA-sidan, de hade med åren börjat prata om vad de har gjort och varför de har gjort som de gjorde. Så att det liksom ger honom en ingång till den här målgåtan som sen blir en historieskildring.
Men han är amerikan. Det låter ju som att han skulle vara irländare, men han jobbar ju på The New Yorker, så han har egentligen inte själv någon koppling till Irland, eller?
Nej, och det tror jag är faktiskt, alltså, det kan en del säkert tycka att det ligger honom i fatet, men han har irländska rötter i sin familj, men han är ju född i USA och uppvuxen i USA. Men jag tror att är man från Irland själv eller från Nordirland så får man ju inte den här distansen till frågan därför att den är så laddad och har varit så under så många decennier. Men en annan sak som gör att den här boken blir så ögonöppnande är ju att han går igenom egentligen hela den konflikten. Nu växte man upp som jag gjorde på 70-talet och 80-talet med den här konflikten liksom i bakgrunden, och när man var i London på 80-talet så fanns det liksom larm, bomblarm hela tiden. Den här terrorn som IRA utsatte folk för, och framförallt britterna eller engelsmännen i London, den terrorn var ju någonting som man levde med. Så han sammanfattar det här på ett sätt så att man får hela bilden, och det är ju väldigt ovanligt.
Patrick Radden Keefe är det vi pratar om, och hans nu då pocketaktuella Säg inget, som har fått undertiteln En sann historia om mord och terror på Nordirland. Tusen tack, Daniel Sandström.
Tack, tack.
Ja, som sagt, Adam Svanell var utlovad till denna vecka. Han kommer nästa fredag här i Pocketpodden, och då ska vi prata om hans bok Anonyma prestationister. En historia om stress är undertiteln. Och det här ska vi borra i ur såväl det personliga som historiska som politiska perspektivet. Nästa vecka här i Pocketpodden. Tills dess, du följer väl oss i sociala medier. Där heter vi Älska Pocket. Och jag heter Lisa Pallot. Hej då!
Du har lyssnat på Pocketpodden. En podd från Bonnierförlagen.